Guds frid, kära församling. Det var ju en väldigt lämplig sång det här. Jag vet inte om det var en slump, det kanske det inte var. För det är det ska handla om. Jag ska vittna om min frälsning. Och Daniel har lovat att visa mig om jag håller på för länge. Då ska jag avrunda kvickt. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men i början på november, jag tror det var andra gången vi var i församlingen, då hade ni församlingsmöte. Och då gick jag fram och ganska frimodigt uppmuntrade er att vittna för varandra om er frälsning. För jag vet av erfarenhet att i de flesta församlingar så man vet bara någras frälsningshistoria. Och så går åren och det är aldrig någon som ber en att vittna om sin frälsning och det blir inte av. Va? Men det finns ingenting som så styrker kärleken och gemenskapen i församlingen. När man lär känna varandra bättre och får veta om hur människor blir frälsta. Och då vill jag säga en viktig sak, att varje frälsning, om den nu är spektakulärt och väldigt intressant historia eller den är väldigt stillsam och liten, det är ett under, lika fullt alltså. Och vi har lite olika förmåga att berätta. En del de är duktiga på att berätta och andra är väldigt kortfattade och lite blyga. Men det man vittnar om är ett under som Gud har gjort. Hade han inte gjort detta under skulle det inte ha funnits någon församling. Så att jag vill fortsätta att uppmuntra er till det, och ni som är mötesledare, ni kan ju ta tag i någon innan det är dags för församlingsmöte och säga, kan inte du vittna om din frälsning då? Och så småningom efter många år som har betat igenom hela församlingen. Nej, men det är i alla fall så. Det vill jag gärna säga. Och att det är så här att Olga och jag har begärt flyttningsbetyg ifrån Borgholms församling hit till Lugnås då. Och då kan det ju vara bra att ni vet om ni vill ta in oss eller inte. Men det har inte kommit ännu, och det beror på det att de är utan pastor där i Borgholm och det kanske tar lite tid att få allting löst så. Men jag vet att de har haft församlingsmöte och det är godkänt. Så det är bara fråga om skriva ut och skicka det då. Så är det. Jag vill läsa en enda vers, tror jag, ifrån Kolosserbrevet, som är i början av Kolosserbrevet där han talar om inledningen på det stycket är så här, att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är vad han har gjort med varen som har blivit frälst. Och så står det längre fram om hur vi var då, va? Det är versen 21, 1 och 21. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender. Det var ju det vi var en gång innan vi blev frälsta. Fast man kanske inte riktigt ser på sig själv på det sättet. Va? Men det här är ju Guds synvinkel. Tror vi inte på honom så är vi hans fiender. Så enkelt är det. Sen kan det ta sig olika uttryck och vara mer eller mindre uppenbart ont. Va? Men om vi inte tror på honom, då tillhör vi ju inte honom. Och då är vi emot honom. Så det är detta som, jag då vill tala om idag. Jag är född i en icke-kristen familj. Mina föräldrar skilde sig när jag var så liten, så det minns jag inte. Så jag växte upp som enda barnet tillsammans med min mor. Och när jag var 6 år ungefär, så hon var lärare, så fick hon arbete upp i Luleå. För då fick hon en fast tjänst och slapp att flytta runt ständigt och jämt. Så där växte jag upp och gick i skolan och i gymnasiet. Och gjorde även min militärtjänst där uppe. Men varje sommar från det jag var 6 år så hälsade jag på min farfar som hade en gård utanför Tranås. Sommen hette närmsta samhället. Det var alltså på slutet av 50-talet och hela 60-talet som jag var där på somrarna. Det var det allra bästa för jag visste. Jag längtade dit hela året. Så fort jag hade kommit hem så längtade jag dit igen. Och stackars min mor då, när jag kom och sa jag vill tillbaka till farfar. Han var kristen. Och kom från en släkt där de hade blivit, varit med om väckelsen på slutet av 1800-talet och sådär. Så att de var nog både baptister och missionare tror jag. Och när jag var hos min farfar då så tog han mig med till gudstjänster på somrarna. På söndagen. Det var liksom naturligt för honom och det var ingenting att diskutera. Han blev enkelman ganska tidigt. Och så fick han en hushållerska för han kunde ju inte klara sig på något vis. Han kunde väl koka ett ägg men det var väl ungefär vad han klarade av. Så att, och det var en kristen kvinna som hade blivit änka. Och hade en liten gård i närheten av honom där. Och hon kunde ju inte fortsätta sköta den. Och det blev så att hon flyttade till honom och skötte hans hushåll där. Så de två, hon var pingstvän. Var med i församlingen i Tranås. Och tack vare dem då så kom jag på många gudstjänster. Både tältmöten och andra. Under slutet av 50-talet och början av 60-talet. Men jag blev aldrig frälst. Min farfar var inte den typen som vittnade och evangeliserade. Långt, långt, långt senare fick jag reda på att han var en fin kristen. Mycket uppskattad där han var verksam då. Men han var en sån där försynt person om man säger så. Han gjorde praktiska saker. Så jag var på gudstjänsten men sen var det aldrig någon som sa ett ljud om Jesus utan det till bordsbönen då. Så jag blev aldrig frälst. Och sen dog min farfar 1970. Då var jag 18 år. Jag gick gymnasiet. Och på den tiden var det ju ganska radikala tider. Med mycket vänsterrörelse och mycket sånt här. Så det gick bara något år så blev jag ateist. Och sa då rent ut att Gud finns inte. Punkt slut. Och då vill jag säga en sak i det sammanhanget. Vi säger ofta om människor att den eller den vet vägen. De har varit med så mycket. Men jag ska säga er att det går väldigt fort för djävulen att ta bort alltihop. Jag minns ingenting av det jag hörde. Alla dessa gudstjänster och möten jag var på som barn och tonåring. Ingenting. Och det försvann väldigt fort. Det behövs någon som ställer den mot väggen. På ett kärleksfullt sätt och få henne att börja prata om de här sakerna. I alla fall, jag blev ateist. Jag började läsa juridik i Uppsala. Det gick ganska bra men jag tyckte inte så mycket om det egentligen. Det var bara att jag inte visste vad jag skulle göra. Men sen efter några år så plötsligt så hände något speciellt. Och jag fick för mig, jag insåg att jag ville arbeta med skog. Helst av allt vill jag äga en egen skogsgård. Så jag hoppade av juridiken, gick en utbildning och blev skogsarbetare. För jag hade inte lust att hålla på och studera till jägmästare. Då skulle jag ju vara 30 år, då är man ju nästan död. Så gammal är man ju då. Det ville jag inte, utan jag blev skogsarbetare. Och fick arbete hos Domänverket i Värnamo. Och jag fick jobbet per telefon, annars hade jag inte fått det, för jag är ju inte riktigt byggd för skogsarbete, om man säger så. Men det gick ganska bra. Och sen lyckades jag, genom mycket självförtroende, att låna pengar, stort lån, och köpte en stor och fin skogsgård i Långaryd socken i Hylte kommun. Det var 1978, det var 26 år. Jag begriper inte hur banken kunde ge mig lån. Men det gjorde de. Jag fick arbeta väldigt hårt för räntorna sköt i höjden på den tiden. Det var 9% när jag köpte gården. Och snabbt så steg det upp mot 14. Innan jag hade fått avlyft till hypotek. Så att det var alltså arbete 7 dagar i veckan hela tiden i flera år. Det var bara halva julafton jag höll fritt. Så var det. Och jag gjorde allting som man då sysslar med som skogsarbete. Man planterar och man röjer och man gallrar och slutavverkar och man dikar och man bygger vägar och allt sånt där. Det sysslar jag med alltihop. Efter ett tag så blev det lite bättre med ekonomin. Jo, jag hade ju, glömde säga, jag hade gift mig också. Under tiden. Och vi hade två barn, två pojkar. Och bodde då ute i skogen där. Det var 2 kilometer fågelvägen till närmsta granne. Så det var ganska ensligt. Men efter en tid så blev det i alla fall lite tid över till annat. Och jag började engagera mig i allt möjligt. Det var skogsägarrörelsen och det var LRF och det var fiskevårdsområdet och det var hembygdsföreningen och det var en vänortsförening. Och jag gick med i Miljöpartiet. Jag var till och med bland de som jag grundade det. Hamnade i kommunfullmäktige. Och det var samma sak hela tiden. Det var väldigt intressant i början. Och nästan på alla ställena så hamnade jag som ordförande i olika sammanhang då. Men efter en tid, och det var inte så länge, kanske ett halvår eller någonting, så blev det en börda istället. Jag tappade intresset för det. Och vad ska jag säga? Jag kände mig mer och mer instängd i livet. Liksom. Jag tyckte mycket om att arbeta i skogen. Det var ingen tvekan om det. Men... Så där i efterhand så förstår jag ju att det var Jesus jag sökte. Men det hade jag ju ingen tanke på då. Jag trodde ju inte på Gud. Eller hur? Så att i mitten på 90-talet kommer vi till en punkt som jag får skämmas över. Men så är det, va? Jag övergav min familj. Och drog iväg och lämnade precis allting. Jag talade ju om att jag sa ju upp mina uppdrag på alla de där ställena då förstås. Det gjorde jag. Men jag drev igenom en skilsmässa och stack till Ryssland. För det hade öppnat sig möjligheter där att göra affärer. Jag hade kommit alltså till en punkt då hela livet stod mig upp i halsen. Och det här kan man ju inte ursäkta på något sätt alltså. Speciellt inte när man driver igenom en skilsmässa. Det finns ingen försvar för det. Men alltså det är ju när ens egen själviskhet växer en över huvudet då. Och så börjar man skylla sina problem på någon annan. Och tänka att bara jag blir fri så ska allting bli annorlunda. Jag hade då på våren 94 varit värd för några ryssar som var på studiebesök i Sverige och studerade svensk privatskogsbruk. Kom väldigt bra överens med dem och de bjöd mig till Ryssland. På hösten åkte jag dit och hälsade på dem. Och det på något vis fick mig att, ja, jag vet inte, 180 grader ungefär vände livet om för min del. Och 95 Så gjorde jag slag i saken, allt det där jag sa. Jag lämnade alltihop och for till Ryssland. Då var det så att där träffade jag Olga. Hon var tolk. Eller hon var då anställd av ett par amerikanska missionärer som hade kommit till hennes hemstad. Och för att få lite extra knäck så arbetade hon som tolk åt mig. Det var i början på 95. Och hon var väldigt duktig tolk. Hon blev inte trött. Hon kunde hålla på hela dagen utan att ta slut. Och så hade hon väldigt omsorg om dem hon tolkade för. Hon såg till att de verkligen förstod varandra. Och då kunde jag bli av med andra tolkar som jag hade haft innan. Ett tag hade jag 3 tolkar som åkte i en följebil då, för de orkade bara ett par timmar i stöten. Så de fick turas om då. Men sen var det bara Olga som tolkade. Och i början så kom jag dit för att göra affärer, sälja skogsutrustning och annat. Och skaffa virke ifrån Ryssland och sälja i Sverige. Det gick inte så jättebra. Men jag klarade väl någorlunda livhanken där. Sen så kontaktade LRF mig och ville jag skulle arbeta åt dem i Ryssland. För en stiftelse de hade som heter Sveriges bönder hjälper. Som sysslade med utbildning bland annat där borta. Och det passade ju mig bra. Så det gjorde jag några år. Och vi arbetade tillsammans med där, Olga och jag. Nu ska man veta det att när Olga och jag träffades allra första gången, då var hon inte frälst. Men när jag kom tillbaka efter några månader hade hon blivit frälst. Jag hade ju inte ont av det. Jag hade ju varit i kristna sammanhang och sådär. Jag menar, det går väl lika bra att vara frälst som att samla på frimärken eller någonting. Det är väl inget problem med det. Så att, men Olga tog ju, hon var ju väldigt dum som gav sig i lag med mig. Det var ju oerhört oförståndigt att ge sig i lag med en som var en bestämd ateist. Men blir man förälskad så blir man. Så är det ju då. Kan man göra dumheter. Nu slutade det väl, men ofta så gör det ju inte det. Ofta slutar det illa. I alla fall, men hon slutade gå på gudstjänst. Jag inte så att jag aktivt motarbetade, va? Men eftersom jag inte alls stödde det hela då, så hon tynade av mer och mer. Hon brukade släpa med sig sin bibel överallt, men hon läste inte mycket i det. Så hände det i alla fall så att det här arbetet tog slut i Ryssland och jag kände att jag vill inte vara kvar där längre. Så jag tog Olga med mig till Sverige. Och skogsgården var faktiskt kvar. Jag hade varit där lite grann och sett till den på sommaren. Det hade stått kan man säga på tillväxt under tiden då. Så jag tog Olga med mig dit. Det var i slutet av 99. Och då hände det att hon började må dåligt. Och det är inte så konstigt. Miljöombyte. Hennes två halvvuxna barn då lämnade vi kvar i Ryssland. De var då, vad var de, 18 och, nej 19 var de väl. 19 och 21 år gamla. Hon mådde dåligt. Och jag insåg ju det. Så jag tänkte jag måste pigga upp henne lite grann. Jag får ta henne till kyrkan. Så jag tog henne till Svenska kyrkan i Långaryd först då, på en gudstjänst. Men det hjälpte inte. Hä? Och då tänkte jag att jag får hitta på någonting annat. Jag kanske ska säga det också, att under de här åren i Ryssland så såg jag ju till att när jag kom till sans igen, att jag fick kontakt med mina söner igen. Och de var hälsade på oss i Ryssland och sådär. Det blev ganska bra. Idag har vi en god relation. Så. Men det var ju en tid där jag var, när jag insåg vad jag hade gjort. Jag grät väldigt mycket. Det gjorde jag. För man sårar ju de sina närmaste alldeles oerhört en sån där gång. I alla fall. När vi då hade kommit till den där punkten, som sagt, att det var till Svenska kyrkan, och så tänkte jag får tolka till en frikyrka. Och det låg en pingstkyrka inte långt borta in i Smålandstenar, som jag hade kört förbi massor av gånger men aldrig gått in förstås. Så gick vi dit, en gudstjänst i början av år 2000. Och just den dagen så predikade pastorn där om någonting som var väldigt intressant. Han predikade om vad är synd för något egentligen. Vad är grund, generalsynden så att säga. Den kärnan i synden, vad är det? Och han gjorde det på ett bra och tydligt sätt. Och eftersom jag var där för Olgas skull. Jag gick ju bara dit som sällskap. Så var jag helt avslappnad och befriad och satt och lyssnade bara. Och men tyckte det var intressant. Och så visade han det att generalsynden, det som allting kommer ifrån, det är att man inte tror på Gud. Alltså man vänder Gud ryggen. Det är det som allt annat kommer ifrån. Och när vi talar om svåra synder och så har de alla sin rot i det faktum att man inte tror på Gud. Och det där tänkte jag, det är första gången i mitt liv jag har hört något vettigt och förståndigt från en kristen. Jag har hört en hel del, jag tyckte att allt annat bara var, jag tyckte det var osammanhängande, ologiskt det mesta jag hörde. Men det där fanns ju en logik. Om nu Gud skulle finnas, så självklart att det värsta man kan göra är att inte tro på honom. Har han nu, finns han nu och har han nu skapat allting och uppehåller allting? Självklart så är det ju då, vad ska man kalla det för, en oerhörd förolämpning mot Gud att inte tro på honom. Eller ännu värre, va? Så jaha, tänkte jag. Det finns ju en logik här i alla fall. Jag blev inte, jag kom inte till tro eller så, men det intresserade mig. Och så fick vi kontakt med ett gift par där. Som båda hade rötterna i utlandet. Han var tysk och hon är danska från början. Man hade bott många år i Sverige. Började vi träffa dem en gång i veckan. De kom hem till oss och vi kom hem till dem. Och så läste vi Johannes evangeliet. Och på ett par månader kom det väl ett par kapitel ungefär. För jag ställde ju frågor hela tiden. Och utan att jag riktigt förstod det, va, så väcktes det någonting i mig. Och plötsligt så inser jag det att jag skulle vilja bli kristen. Och jag frågar honom, den här mannen då, hur gör jag? Och det hade ju att göra både med det jag hade läst och talat om, men också det jag hade sett i dem. De hade liksom en trygghet i livet. Trots att de just då stod i väldigt svåra svårigheter. De hade ett eget företag och det gick inte alls bra då. Ändå så tog de tid med oss och de förtröstade på Herren. Och det väckte någonting i mig. Och jag frågade honom, hur ska jag göra för att kunna tro? Och så gav han mig ett väldigt bra råd. Han sa, försök inte förstå allting. För du kommer då aldrig någonstans. Om du bara ska försöka bygga och få allting att hänga ihop. Det går inte. Vänd dig till centrum. Be till Jesus. Jaha. Ja, men hur gör jag det då? Ja, be till honom bara. Säga. Jag tyckte inte alls det var något bra råd då. Men nu tycker jag det är ett mycket bra råd. Och det, antingen var det samma kväll eller kvällen efter, så bad jag då till Jesus. Jag minns inte om jag bad med munnen eller bara så här inom mig. Men jag minns att det var i mitt sovrum. Och jag bad så enkelt som man kan be. Jag sa nog inte Jesus, jag sa nog Gud, om du finns så hjälp mig. Mycket enklare kan man ju inte be. Ja. Och vet ni vad? Precis i samma ögonblick så svarar han mig. Här inne. Så oerhört kraftfullt. Och så tydligt och klart. Jag har aldrig hållit på med droger eller, och inte alkohol någon ämne. Alltså jag har aldrig haft några konstiga upplevelser. Det här var första gången och sånt liknande. Det var som en blixt eller ett spjut eller kalla det vad du vill. Det kom så här rätt in i mig. Och en kort fråga. Tror du på Gud, Staffan? Ja. Och alltså det var sån auktoritet i det där. Det fanns ingen möjlighet att säga jag måste tänka på saken. Nej. Och jag svarar. Omedelbart svarar. Ja, det gör jag. Och då blev jag ju ännu mer chockad av det som hände. Va? För det var ju det jag inte gjorde. Jag trodde ju inte. Det var ju därför jag bad. Va? Och sen så kommer det här och så svarar jag, ja det gör jag. Men jag insåg omedelbart att det här är äkta. Det är ingenting jag inbillar mig. Det här har hänt alldeles nyss. Gud har ingripit, alltså ett ingripande från en annan verklighet rätt in i mitt innersta. Han har bevisat att han finns. Jag var så chockad så jag var helt utslagen kan man säga av detta. Glädjen hade inte hunnit infinna sig ännu då. Det kom senare då, men jag förstod att det här är på allvar, det är på riktigt alltså. Och jag sa ingenting till Olga då, det var kanske efter någon dag eller så. Så berättade jag för henne. Och väldigt snart efter det så började vi alltså vandra tillsammans, läsa Bibeln tillsammans. Olga väcktes till liv igen på den punkten. Och vi började engagera oss i församlingen. Och det blev ett helt annat liv alltså. Och jag förstod ju då att det var det jag hade sökt alla de där åren. Och det ska ni veta. Träffar ni människor, såna här aktiva som vill prova en det ena och en det andra. Och bara hoppar hit och dit. Det är Jesus de söker. Och ni ska inte vara rädda för att säga det till dem, även om de tycker ni är dumma. Ni ska säga det. Jag vet att det är Jesus du söker. Du fattar inte själv, men det är det du ska vända. Du kommer aldrig att bli nöjd annars. Kom ihåg det, ska ni säga till dem. Med auktoritet. För det är sanningen, så är det. Vi människor kan söka allt möjligt överallt och fattar inte vad det är vi egentligen letar efter. Så gick det till. Sen blev jag strax efter döpt i den helige ande. Jag visste inte vad det var. Jag hade visst börjat läsa Bibeln men inte kommit riktigt dit här än. Det var på Kastrups flygplats i en förskräckligt fult parkeringshus. Mörkt och eländigt var det. Där i en bil där döpte han min helige ande och jag visste inte vad det var. Men det var det mest underbara jag varit med om. Det var det. Strax efter det blev vi döpta i vatten, Olga och jag tillsammans. Hon hade aldrig hunnit bli döpt när hon blev frälst. Nu tänker jag gå vidare lite så får du säga om jag har tid eller inte. Va? Men jag vill berätta kort om vad som hände sen då. Herren la på mitt hjärta en iver för honom och för hans ord. Och en iver för det faktum att han kallar oss att vara heliga och rena. Gud är fadern och han är kärleken och han har omsorg. Men han har samtidigt en förväntan på oss att vi ska vara hans barn fullt ut, alltså heliga och rena. Och ganska snart så fick jag en längtan att bli, inte alldeles med detsamma, va, men det kom en längtan över mig att bli pastor. Men då var jag ju 48 år, vet ni. Jag hade varit ateist i ungefär 30 år. Och när man är 48 så det lockar inte att börja gå några utbildningar och sådär direkt. Vi gick på bibelskola i alla fall, två olika. Och sen läste vi mycket. Sen började Herren på något vis tala till mig att jag skulle sälja gården. Och det var väldigt svårt för mig för jag kunde ingenting annat. Och det var där jag hade min trygghet och så. Till slut så tog vi fasta och bön, Olga och jag, för att få klarhet i detta. Och då visade han sa tydligt att ja, det ska du göra. Så vi sålde gården. Det blev... Och i samma veva så ledde han oss också till Öland, till den lilla pingstförsamlingen i Borgholm. Och församlingen i Smålandstenar välsignade oss i det. Och vi kom till Borgholm. Och gården blev såld. På den tiden när vi kom dit då var det en pastor i Borgholm som hette Åke Gren. Det var ju han som höll den här berömda predikan som han blev åtalad för efteråt. Och vi kom dit några månader innan han höll den där predikan. Och det blev ganska svåra tider i församlingen efteråt. Det blev mycket press utifrån. Ett antal medlemmar orkade inte med det där riktigt och lämnade. Och på grund av den här oroliga tiden då så kom det fram. Det kom fram saker, gamla saker i församlingen som man inte hade rätt ut och sådär. Det var en jobbig tid några år där då. Men Åke var väldigt stabil i det här. Lugn och stabil. Stod fast i det hela och han blev ju frikänd då så småningom. Vi tjänade så gott vi kunde i församlingen. Vi blev avskilda som diakoner där. Och ja, jag hoppade över det var. Men eller, så småningom gick Åke i pension. Det var 2007. Och efter ett år så blev jag kallad till pastor då i Borgholm. Då hade vi varit medlem där ett antal år, Olga och jag. Så under 5 års tid så tjänade jag som pastor i Borgholm. Olga var musikansvarig. Och församlingen hade krympt rejält de där åren. Och medelåldern var väldigt hög. Så man fick liksom syssla med allting på en gång där. Men det var också mycket fina år. Speciellt minns jag den tiden vi hade med flyktingar. Väldigt, väldigt roligt och intressant. Och sen väckte Herren en längtan i mig att tjäna honom utomlands. Och år 2012 så fick vi ett erbjudande från Ljus i Öster. Det var inte vi som sökte upp Ljus i Öster. Det var de som tog kontakt med oss. Att förestå ett projekt som var riktat mot Turkiet. Att utbilda missionärer som skulle vara verksamma i Turkiet. Man skulle bygga en skola eller starta en skola som skulle ligga i Georgien, som gränsar till Turkiet. Georgien är ju ett kristet land då. Och så skulle man ta elever från hela det gamla forna Sovjetunionen som hade en kallelse till att bli missionärer i turkisktalande länder. Och det där tyckte vi att det var ju precis vad vi hade gått och längtat efter. Och församlingen, efter den första förskräckelsen då, så insåg de det att de hade under många år bett för Turkiet. Så de såg det som bönesvar, allt det här som hände. Och plötsligt dök det upp människor som kunde ta över församlingen, som inte hade funnits alls innan någon möjlighet. Så blev det. Så att i början på 2013 så blev vi avtackade och vi for iväg till Turkiet. Vi sålde huset, gav bort det mesta väg då hade och kom till Turkiet. Och sen var det märkliga det att efter bara 1,5 år så la Ljus i Öster ner hela projektet. Först blev det kraftigt minskat och minskat och minskat och sen la man ner det. Och vi undrade ju vad Herren menade med det. Och det undrar jag lite grann fortfarande. Men man får ju ta det som det är. Va? Man får tacka Herren i alla livets förhållanden. Så är det ju. Och något åstadkom vi väl ändå under den där tiden. Men så var det så att det fanns en annan dörr som hade öppnats. Så det var en dörr in i den spansktalande världen. Men där hade vi ju ingen organisation som understödde oss, utan det var några församlingar i Sverige då som var villiga att fortsätta stödja oss. Och det handlade också om utbildning, men i den spansktalande världen då, korta kurser man skulle hålla. Så vi gick in i det. Och vi skaffade oss någonstans att bo, för vi var hemskt trötta på att hyra 2 månader här och 6 veckor där och så vidare hela tiden. Så leva i kappsäck då var det. Jag var för gamla för det. Så då skaffade vi oss en bostad på den lilla Kanarieön La Palma. Vi tyckte det var en bra bas när man skulle resa runt i den spanska världen. Och så samarbetade vi med en amerikansk missionsorganisation. Så vi var en del i Mexiko, vi var en del i Kuba. Och vi var på spanska fastlandet en del. Sen tog det där också slut av olika skäl. Och då bestämde vi oss för att vi gör vad vi kan här där vi finns då, på La Palma. Och det gjorde vi i en pingstförsamling som fanns där. Vi tog hand om ungdomsarbete där, vilket vi aldrig hade gjort innan. Det var ju häpnadsväckande, men så var det i alla fall. Pastorn ville det. Så gjorde vi det. Och predikade en del med hjälp av tolk. Höll en del samlingar hemma hos oss och så vidare. Och sen Nu ja, men nu är jag nästan färdig. Sen var det så att Herren visade att nu är det färdigt. Nu ska ni sälja och bege er till Sverige igen. Så gjorde vi det. Och riktigt exakt hur vi hamnade i Mariestad, det vet jag inte. Men det var mest praktiska saker som styrde på något sätt då. Så kom vi hit i alla fall. Och jag kan väl säga det att när vi kom hit till Lugnås så tyckte vi att det kändes väldigt bra. Det var frid över det. Och det var frid över att vara i Mariestad. Så långt. Nu har jag hoppat över ganska mycket. Ändå blir det långt, va? Men så är det med oss. Olgas vittnesbörd kanske ni får höra någon annan gång. Det vet jag inte.